Du lyssnar till Våghalsiga planer av Jeffrey Archer, Clifton-krönikan, i översättning av Ingegärd Tungström, inläst av Niklas Engdahl för Saga. Till Gwyneth. Jag vill tacka följande personer och institutioner för deras ovärderliga råd och hjälp med researcharbetet. Simon Bainbridge, Eleanor Dryden, professor Ken Howard, RA, Cormac Kinsella, National Railway Museum, Brian Organ, Alison Prince, Mary Roberts, Dr. Nick Robbins, Shu Uyama, Susan Watt och Peter Watts. Prolog. Sebastian tog ett stadigare grepp om den lilla MG:s ratt. Lastbilen bakom stötte mot hans kofångare och knuffade bilen framåt så att nummerplåten lossnade och kastades högt upp i luften.
Han försökte vidga avståndet med någon halv meter men kunde inte öka hastigheten utan att köra in i lastbilen framför och riskera att tryckas ihop som ett dragspel mellan de två bilarna.
Några sekunder senare knuffades de framåt igen när lastbilen bakom, denna gång med betydligt större kraft, körde in i bakänden på MG:n så att avståndet till lastbilen framför reducerades till mindre än en halv meter. Men det var först när lastbilen stötte till dem en tredje gång som Brunos ord "Är du säker på att du har fattat rätt beslut?" for som en blixt genom Sebastians huvud. Han sneglade på sin vän Bruno som var vit i ansiktet och klamrade sig fast i instrumentbrädan med båda händerna. "De försöker döda oss!" skrek Bruno. "För Guds skull, Seb, gör någonting!" Sebastian vred på huvudet och betraktade hjälplöst den södergående trafiken som i en jämn ström rörde sig i motsatt riktning. När lastbilen framför honom började sakta in förstod han att om de skulle ha någon chans att överleva måste han fatta ett beslut, och det snabbt. Han kastade en blick mot den motsatta sidan av vägen, sökte febrilt efter en lucka i trafiken. När lastbilen bakom körde in i dem för fjärde gången visste han att han inte hade något val. Han vred ratten hårt och snabbt åt höger och satte av i full karriär tvärs över den gräsbevuxna mittsträngen, rakt mot den mötande trafiken. Han tryckte gaspedalen i botten och bad till Gud att de skulle nå det stora öppna fältet som bredde ut sig framför honom innan de körde in i någon av bilarna. En skåpbil och en personbil tvärbromsade och girade för att inte köra på den lilla MG:n som kom farande tvärs över vägen mitt framför dem. För ett kort ögonblick trodde Sebastian att han skulle klara det, men det var innan han såg trädet resa sig framför bilen. Han lyfte foten från gaspedalen och vred ratten till vänster, men det var för sent. Det sista Sebastian hörde var Brunos skrik. Harry och Emma, 1957-1958. Kapitel 1. Harry Clifton väcktes av en telefonsignal. Han var mitt i en dröm men kunde inte minnas vad den handlade om. Kanske var det pockande metalliska ljudet bara en del av drömmen. Motvilligt vände han sig på sidan och blinkade mot väckarklockans gröna små självlysande visare. 06:43. Han log. Det var bara en person som kunde komma på tanken att ringa honom vid den här tiden på morgonen. Han lyfte luren och mumlade överdrivet sömndrucket. "God morgon, älskling." Det kom inget omedelbart svar och ett kort ögonblick frågade han sig om hotellets växeltelefonist kanske hade kopplat samtalet till fel rum. Han skulle just lägga på luren när han hörde en snyftning.
"Är det du, Emma?"
"Ja."
kom det till svar.
"Hur är det fatt?"
frågade han vänligt.
"Sebastian är död."
Harry dröjde med svaret eftersom han nu ville tro att han fortfarande drömde.
"Hur kan det vara möjligt?" frågade han till slut. "Jag pratade ju med honom igår."
"Han omkom idag på förmiddagen," svarade Emma som tydligen inte kunde yttra mer än några få ord åt gången.